Tack för att jag får chansen att få komma hit en gång till. Det är alltid trevligt att komma hit till Vänersborg. Men man kommer ju inte ihåg man har sagt innan. Så är det någon som tycker att det är repetition, då får ni förlåta mig. Och det är liksom, ju länge man sitter här i den här smörjelsen av musiken och sångerna, så desto mer blir det. Därför måste jag fråga, när måste jag sluta? Gud hjälp mig. När jag satte mig ner här, så var det faktiskt ett ord som kom till mig. Och jag vill bara nämna det. Jag känner att det är till oss som Kristi kropp, som församling, men också som individ. Församlingen är inget museum, och vi är inte något museumföremål. Det ligger kanske mer i det än vad man kan tänka på nu, men det är någonting vi kan bära med oss hem. Utan vi är levande stenar, byggda till ett, tillsammans är vi byggda till ett levande tempel, en levande organism. Vi är inte ett museum här, även om den här byggnaden är nästan som ett museiföremål, kulturföremål. Jag tror att ni håller med mig. Och ibland kan man tänka när man kommer, men ingen förändring än i byggnaden alltså. Men och vi är inte bara liksom någonting statiskt, någonting som är format en gång för alla och sen är det så. Utan vi är levande stenar. Och tillsammans har Gud byggt oss. Och även om du kommer någon annanstans ifrån, och ni som lyssnar på nätet också, tillsammans är vi alltså Kristi kropp, och tillsammans byggs vi upp till ett levande tempel. Om det här templet skulle stagnera på något sätt, så tror jag att Gud kommer att bryta och bända i oss. Och kanske är det så att det är det som har hänt mycket den sista tiden i Sverige, i världen. Det bryts och det bänder. För att vi har stelnat i våra former. Vi har stelnat kanske till och med i vår tro. Kanske stelnat i vårt, jag vet inte, somnat lite i vårt liv. Rör inte så mycket på oss. Vi är inte den där levande organismen. Nu har Gud skakat oss. Och skakat Sverige. Och det skakar ännu mer just nu. Och det är någonting som är gott för oss. Även om det vi ser just nu inte ser gott ut. Så det som händer inom oss är någonting som Gud vill föra till det. Eller göra till det bästa för oss. För att det han gör är alltid i åtanke att det är någonting som blir bra för oss. Och det är ju det hoppet vi har. Även om det ibland gör ont. Även om det är ibland lite för mycket stretching som pågår. Så är det någonting som är gott för kroppen. Det finns någonting som Gud har påmint mig om, och det här är inte predikan, om ni trodde det kommer jag till så här. Men påmint mig om, jag känner att det är ett ord för nu och att det är ett ord för Kristi kropp i stort. När jag har läst om detta att vi är lemmar som är fogade tillsammans, vi är stenar fogade tillsammans, men vi är också lemmar i Kristi kropp, och vi kan tänka universalt som församling, men också som den församling vi är lokalt, så är vi fogade tillsammans. Och en fog är i kroppssammanhang, det är alltså leden. Det är leden som liksom fogar varje lem tillsammans. Vi har massor med leder i vår kropp rent fysiskt. Och jag tänkte på när Gud liksom satte fingret på det här med lederna här för några veckor sedan. Så kände jag, vad är det? Vad representerar det i församlingen? kanske de mindre sammanhangen, kanske familjen eller några stycken som du känner att du liksom kan arbeta tillsammans med, ni kan göra saker tillsammans, ni är styrkta av varandra, ni kan så att säga, ni behöver varandra. Det kan vara familj, men det kan vara goda vänner, det kan vara en cellgrupp eller vilket system man nu har i eller struktur man har i församlingen. Men det lilla sammanhanget, till vad varje led, står i Efesierbrevet, att man växer upp och stärks till det som varje led tillför. Och det leder alltid mer än ett ben. Vi har någon sjukgymnast här också, vet jag. Led alltid mer än ett ben. Det är åtminstone två ben. För det mesta tre ben, eller som fötter och händer, är en massa ben i leden. En hel klump med ben. De där små sammanhangen känner jag att Gud fokuserar på. Och det är viktigt att vi håller dem levande. Att vi inte isolerar oss och tror att jag klarar mig själv. Jag tror den tid vi är i nu kommer vi upptäcka ännu mer att vi inte klarar oss själva. Det här individualistiska samhället som Sverige är kommer att få det tufft om man tror att jag är bäst när jag är ensam. Jag klarar mig själv, och covid vill vi ha oss in i den. In i den ska jag säga, faran. Nu kan jag sitta hemma och se på gudstjänst. Jag behöver inte träffa andra, för det är lite obekvämt och så vidare. Vi behöver varandra. Du behöver ditt lilla sammanhang. Vi behöver det större sammanhanget. Tillsammans är lederna sammanfogade till ett. Och vi kommer att se det mer i den tid som kommer. Det här var bara en parentes, och Gud välsigna oss att förstå den tid vi är i som Kristi kropp i världen. Tack Jesus för att ditt ord är levande. Din helig ande ger liv till ordet. Den heliga ande ger liv till oss. Gör oss till levande stenar. Som alla fyller en funktion. Hur vi än ser ut. Vad vi än bär med oss. Vad du än har skapat i oss. Och lagt i oss. Och investerat i oss. Så är det någonting som tillför helheten. Tack Herre för detta fantastiska verk du har gjort. Bara detta att du skapade församlingen och det som församlingen är. Herre, hjälp oss att hitta vår plats. Hjälp oss Herre att fogas ännu mer tillsammans. Med din kärlek, med din nåd. Hjälp oss Herre. Tack för att också sanningen är det som sätter oss fria. Och den sanning du har gett oss idag, som bara flödat här genom både musiken och sången och ordet och allt som har burits fram. Tack för att du fortsätter och smörjer ordet. I Jesu namn. Jag vill läsa från Jakobs brev. Första kapitlet, vers 27. Om ni ser att jag står och famlar här i min bibel, är för att texten är väldigt liten. Mina ögon kräver en större text. Det kommer. Egentligen är det ju ett större sammanhang som heter ordets hörare och görare. Och det är egentligen det som jag känner att Gud vill att jag ska dela med er. Men detta med att vara ordets hörare och inte bara hörare utan också görare. slutar i liksom ett crescendo där, sista versen i första kapitlet. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Det här är ju kanske ett typiskt ord för en missionär att läsa, eller hur? Men jag tänkte faktiskt inte på det. Utan jag tänkte på kanske ur ett svenskt perspektiv, att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Vad innebär det för oss svenskar eller europeer? Där vi har låtit staten ta hand om de bekymren. Där vi inte behöver bry oss så mycket. Här var ett av orden som lästes här utav någon. Det var någon av er här borta. Från Johannes 10:37. Där Jesus utmanade fariseerna om att, ja men när ni ser mina gärningar, då åtminstone skulle ni väl tro. Och ibland så känner jag att vi kan leva på ett sätt att vi tror att gå till kyrkan är nog. Eller att sitta hemma och tillbe Gud är nog. Att läsa min bibel är nog. Att be är nog. Medan det faktiskt pratas en hel del i Bibeln just om att också göra. Ja, men jag tror att vi också har varit så rädd under en period för legalismen. Att göra. Att vi har liksom poängterat att vi måste göra så att man på något sätt inte räkna med det andliga, som om dessa två vore dess motsatser. Och så har det hamnat i ett annat dike liksom. Vi går från ena diket till det andra diket. Plötsligt är allting som är värt något, tror vi, är det vi gör i gudstjänsten. Men det är inte så. Jag känner att det räcker att vi ser på Jesu liv, han som vi följer. Och han som är vårt främsta exempel hur vi ska leva här. Så ja, han gick till synagogan. Han gick till templet, han gick till synagogan. Men han var ännu mer ute bland folk. Och sökte upp den förlorade. Hans ögon såg alltid människor och människor drogs till honom och han fanns där och arbetade så att säga dag och natt med att hela be för människor, skulle jag vilja säga, men sätta dem fria, bryta människors åk och så vidare. Se det lilla, se den svaga. Jesu liv var fyllt av just det här, relationerna och att beröra världen. Så han säger ju då, men åtminstone ni skulle ha sett, ni skulle tro om ni såg det jag gjorde. Och då vill jag gå till mig själv och till oss. Vad är det vi gör? Eller är vi inte medvetna om, eller behöver vi en större medvetenhet? När vi rör oss i samhället, när vi möter våra pensionärskompisar på RPG eller vad heter det. När vi, vet ni, jag tycker det är hemskt. Jag kan inte hitta mig själv i den rollen, fast när jag satt på en båt här för ett par veckor sedan och kommer hela lasset så att säga med pensionärsföreningar in. Oj då, tänkte jag, är det så man lever när man bor i Sverige? Man måste gå med i en pensionärsförening. Jag känner mig inte riktigt hemma i den rollen än, men den kanske kommer. Men det är också en plats att lysa. Det är också en plats där du som en levande sten eller ett världens ljus behövs. Med det lilla som Gud, eller Han har lagt ner mycket i ditt liv. Han har investerat väldigt mycket i ditt liv. Du behövs där. Vi behöver inte åka till Thailand för att lysa. Vi behöver inte åka till Thailand för att hitta föräldralösa barn. Det finns någonting här. Det finns någon en arbetsuppgift för dig, vare sig du är 80 eller 90 eller 10 eller 20. Så finns det någonting som Gud vill att du ska göra, att vi ska göra i vår vardag. Att bli ordets hörare och görare. Att vi lever ut det vi fylls av här. Eller när vi läser ordet. När vi umgås med Jesus. Att vi också gör. Då blir vi vittnesbördet som fariserna letar efter och kanske inte såg. Som människorna här utanför letar efter. Och de har svårt för att hitta. För att vi kanske gömmer oss. För vi bakom det här. Bakom vadå, en religiös fasad. Eller jag vet inte. Vi vill vara som alla andra. Vi vill. Ibland tror jag att som det stod här i Jakob 1:27 det står. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Ibland så plockar vi på oss allt det här andra som världen vill lägga på oss. Och det blir ett hinder för människor att se vilka vi egentligen är. Och se ljuset. Och vi gör det så märkvärdigt att vi tappar det här naturliga mötena med människor. Gud, förlåt oss alla gånger som vi har missat. Och vi tror att det ska vara så speciellt. Gud, hjälp oss att leva livet här och nu. I Jakob 2:17 så står det: tron i sig själv är död när den är utan gärningar. Jag har grunnat mycket på det ordet. Tron i sig själv är död när den är utan gärningar. Tufft ord. I kapitel 2, vers 26, också Jakob, står det: liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Alltså är gärningarna viktiga. Men jag vet att vi kan hamna i diket att när vi tror att gärningarna blir vår frälsning. Gärningarna är inte vår frälsning. Jesus är vår frälsning. Verket är fullbordat. Vi blir frälsta genom tron på Jesus Kristus. Men sen det naturliga utflödet är gärningar. Och det blir en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Det här, det är liksom paradoxer. Och det finns i Gamla testamentet en plats som också har den här paradoxen. I alla fall för oss som är lite gammelkristna. Och det är Jesaja 58. Där det talas om: men detta är den fasta som jag vill ha. Inte det här med att se bedrövad ut och säcktyg och allt vad det nu var på den tiden som symboliserade fastan. och se, ja, allmänt som, vad säger man, slokörade. Utan hela kapitlet är fyllt av att bryta oket. Att mätta den hungrige. Att göra de här sakerna, då kommer det, så att säga, en lön ifrån himlen att drabba oss. Gud ser fastan som någonting annat. Det är också en sån här paradox. Man säger, ja, men jag har ju fastat så mycket, och det ska man ju göra, och innan brudgummen kommer, står det i Nya Testamentet, så kommer vi att fasta ännu mer. Ja, men vi får inte glömma att vi lever i en verklighet där också gärningarna måste ta plats, där det måste synas att vi är medmänniskor och Gud behöver oss som händer och fötter här mitt ibland ett folk som hungrar och törstar och som är utan hopp. Vi kan läsa lite grann. Varför fastar vi när det inte, du inte ser det? En allmän klagan här. Vers 3. Varför späker vi oss när du inte märker det, men se på er fastedag? Gör ni vad ni har lust till och alla er arbete. Om jag läser konstigt så är det för att jag inte ser allt. Driver ni hårt? Era arbetare driver ni hårt? Ni håller er fasta med kiv och trät och ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sånt sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sån fasta som jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta? Och en dag till Herrens välbehag. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp dig förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa dig fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden. Och ditt helande visar sig med hast. Någonting händer med oss. Det kommer någonting i retur till oss själva. När vi riktar blicken ut. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Och om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger, att tala onda ord, om du delar med dig åt en hungrig, här kommer det igen, av det du har och mätta den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och så vidare, för det fortsätter ännu längre än att det är slutet av samma kapitel. Gör något. Så kommer ljuset att drabba dig. Så kommer rättfärdigheten att drabba dig. Gör något. Och då känner jag ibland i Sverige så är det hela strukturen av samhället som man har växt upp i det. Ska man säga socialdemokratiska, fast en kultur som har skapats genom åren, där vi som församlingar, ofta även av individer, vi har blivit bestulna på barmhärtighetens flöde ut från våra liv. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Jag har säkert predikat om detta för 10 år sedan här, möjligtvis. Jag känner att vi har växt upp här i ett så tryggt system med så starkt socialt nätverk som ska fånga upp oss när vi får problem i livet, när vi inte klarar av det, så att säga, fast det håller på och brister idag. Så att församlingen och vi som kristna, vi blir lite handfallna på något sätt. Vi har förlorat det här glädjen i att göra barmhärtighetsgärningar. Vi har förlorat blicken för att se behoven och kanske även öppenheten för den heliga ande att visa oss de behov som finns, som Gud vill att jag ska fylla. På missionsfältet fattas inte det. För du har inte de här sociala nätverket. Du har inte en tryggad pension. Det finns de som är helt utanför sådana system. Och det kan finnas någon i något land i Asien då, men jag tänker väl, som har kanske en liten futtig pension när du blir gammal på 700 baht, 800 baht, 900 baht om du lever till 90 år. Och det, om du delar det med 3,3 så får du svenska kronan. Alltså ingenting i princip. Täcker absolut inga behov. Det kräver ju att du har din köksträdgård och din get och din höna. Om du har möjlighet till det. Om du har plats till det. Men medan många hamnar helt utanför detta. Det är lätt att hitta behoven här. Ingvar och jag diskuterade det här om dagen. Det var en broder som sitter mycket ensam hemma. Enkelman och man bad för honom på bönemötet. Och man hade bekymmer för honom. Och det är bra. Men jag sa till Ingvar, men bekymren, vad var hans behov egentligen? Han var ensam, han behövde ge sällskap. Han hade tvn som sällskap, men han hade bara vad det var, en kanal han kunde se, men inte kunde se några kristna kanaler ens. Och då sa jag, men se, där har du någonting. Kanske vi kan hjälpa våra syskon här i Sverige att se, finns det ett litet behov jag kan hjälpa med? Kan jag hjälpa den här farbrorn att få nu den där boxen så han kan se på TV-vision Sverige eller vad det nu är för någonting? Finns det någon liten grej jag kan göra? Men ofta så går vi förbi oss själva och tänker, nej, det kan någon annan göra. Eller hur? Någon som har mer pengar. Eller? Alltså till Ingvar, vi är inte rika, men det kanske är vi som ska göra det, bara för att visa ett exempel på att vad man kan göra, en liten grej för att någon ska slippa känna sig fullständigt isolerad, som inte kan komma till kyrkan för att han inte orkar och så vidare. Det här är bara ett litet exempel, men det kanske är det vi ska göra. Vad ska du göra? Vad finns det behov Gud egentligen har låtit passera framför dina ögon? Men du tänkte, det är någon annan som gör. Det gör socialen. Eller, ja, jag vet, det kan vara vad som helst. En liten, liten grej. Vår församling i Obon, jag kommer att berätta mer sedan. Men jag har sett att det här är nyckeln i samhället. Att vi, de behov som vi upptäcker eller Gud låter oss få se, att vi som församling ställer upp med de krafter vi har, med de medel, behöver inte vara så mycket. Någon påminde om häromdagen, tror jag att det var vår pastor där ute som påminde om att när första översvämningen drog in för några år sedan, sen vi kom till Obon, så hade vi inga pengar att hjälpa till med. De som behövde mat, de som behövde ris, de som behövde någon hjälp. Men då sa vi, jag tror det var pastorsfamiljen, och vi tillsammans hade vi 2000 baht vi kunde lägga på bordet, så vi började där. Och så gav vi det. Och så köpte vi ris, 3 säckar ris. Och så hjälpte vi där tillfället, där det behövdes. Och det gick inte. Det var liksom våran investering. När vi investerar då vet ni att Gud, han ger mycket mer tillbaka. Eller hur? Plötsligt är det någon som kontaktar och säger, behöver ni pengar? Ja, så vi behöver pengar. Ja, jag skickar 50 000 nu och 50 000 kommer sen. Och det här är en thai-pastor som ringer och säger, vi har detta. Vi ser att det kan finnas ett behov. Vi vet att ni är översvämmade. Och han skickar. Och nästa gång, när nästa översvämning 2 år senare kommer, det var väl här i höstas, så var det ytterligare någon som säger, men vi har de här pengarna, och det var väl nog dubbelt av det. Någonstans ska det börja. Och jag tänker på många gånger har Ingvar och jag stått i en situation och säger, men vi har inte pengarna, men vi ger det vi har. Så kommer Gud med resten. Eller mycket, mycket mer. Och det har hänt, det här är Guds ekonomi. Men han liksom går inte förbi den svenska missionären och hans lön, så att säga. Utan han tittar på oss först. Vad investerar ni? För vems pengar är det egentligen? Det du har i fickan. Ja, det är Guds pengar. Så många gånger vi har landat i att, ja men församling, de pengar vi har att röra oss med, ja men det är ju Guds pengar. Vi kallar det privat, men egentligen är det inte privat. Det är ju hans. Och så ger vi, och så ger Gud mycket, mycket mer. Och så sker det de här brödundren, kan man säga, på ett sätt. Vi ger det vi har. Den lilla killen, han gav sina kornbröd och fiskar. Och Gud multiplicerade det. Och vi tackar Gud för det. Och vi ser tillbaka allt vad Gud har gjort. Och Guds trofasthet. År efter år efter år. Om det är en sång som vi älskar, är det att sjunga om hans godhet och hans trofasthet. Gud är trofast. Och hela vårt team där ute älskar de här sångerna som handlar om Guds godhet och Guds trofasthet. De som har arbetat tillsammans med oss har sett det igen och igen. Och det ger tro. Tro för dem själva, och de själva blir också givare. Ja. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud. Vad har Gud för utmaning för dig? Och vad har Gud för utmaning för mig? Vad är det för gudstjänst som Gud vill att jag ska fira där ute? Vi behöver församlingen, vi behöver komma tillsammans och lovsjunga och prisa Gud och bygga oss upp och allt det här. Men det är också en gudstjänst, en lovsång till honom där ute. Jag ska snart sluta. Jag tänkte på det när vi sjöng här och träden ska klappa i händerna från Jesaja 55. Kanske för att det påminner mig om ett tillfälle när vi var i norra delen av Laos, längst upp i hörnet mot Kina till. En stad som vi hade utsett för att vi kände att Gud ville att vi skulle upp och be på den platsen. Och vi letade efter The City Pillar, som är en typ av andlig symbol, men i fysisk form, som folken, vem det nu var, urfolken, hur många år, 100 år sedan vet jag inte, uppförde på den platsen för att inviga platsen till andliga krafter som skulle beskydda staden eller så, ungefär så. Och vi letade efter den, och den låg faktiskt rätt så långt utanför staden. Och vi hittade den, och vi var några förebedjare. Och vad som var specifikt med de förebedjarna, alla var ju lovsångare. Och vi sjöng då var pris till Gud runt den här, på den här platsen. och liksom inbjöd Gud till att vara herre över den här platsen. Och sen när vi lämnade den och bara gick åt sidan för att vänta på vår transport, och vi stod där nästan på rad hela teamet, och så tittade vi upp och då klappade träden i händerna. Och det var så vi bara, liksom, Gud, till och med naturen gläder sig för den frihet som även naturen så att säga får uppleva. Och när vi gör någonting där vi inbjuder Gud till platsen, så är det på något sätt som att det frigör även Guds skapelse att lova Herren. När du och jag vi rör oss som Guds ljus och Guds levande stenar ute i samhället, det händer någonting i andevärlden du kanske inte ser. Men det händer mycket mer. Men jag tror att vi är så mycket, vi ser på oss själva och vår litenhet, och vi tycker att vad kan jag betyda i det här mörkret? Du har Gud inom dig. Du har Guds kraft, du har hans ljus. Du har den helige ande. Det finns inget mäktigare. Han använder svaga kärl. Han använder kärl som inte ser mycket ut för världen. Men det är dig han vill ha. Och ibland behöver vi bara träna vårt medvetande om vem är vi. Vi är Guds barn. Vi är hans. Vi tillhör honom och vi har kraften. Och vi har ljuset. Vi har hoppet. Vi har kärleken. Vi har allt det vi behöver för att förändra vårt samhälle. Du är viktig. Du är jätteviktig. Jag är jätteviktig. Det är ord man inte vill ta i sin mun. Men du är jätteviktig också. Vi är alla viktiga. I hans rike. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Jag ber Gud om öppnade öron och öppnade hjärtan och öppnade ögon att se och förstå vem vi är i dig. Tack för att du har gett oss liv och tack för att du har gett oss ljus. Det är bara nåd. Hjälp oss att både höra och göra. Att våra händer blir Jesu händer. Att våra fötter blir Jesu fötter. Att våra munnar, det vi säger, det som kommer ut genom våra läppar, har fått liv genom den heliga ande. För att ge liv och hopp. Den här världen. Tack Herre. I Jesu namn. Amen. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.